When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Fotboll och damsamhälle, avsnitt 12. Skönt att vara tillbaka till ett ordentligt program igen.
Ja, med rätt struktur och uppbyggnad. Ja,
vi har en plan för det här, vi ska jobba med den planen.
Jag hade en plan för förra avsnittet också. En väldigt, väldigt utstyrd plan skulle jag säga.
Ja, absolut. Jag tänker på att det är väldigt skönt att vara tillbaka till grundupplägget.
Back to basic.
Back to basic. Vi har ett tema den här veckan. Mm. Ett aktuellt tema som vi återkommer till. Med en gäst och en intervju. Och vi tycker och tänker och 12 spelaren sticker ut till.
Precis som vanligt.
Ja. Nej, men vi sa det sist att nu ser vi framåt. Vi har ju många spännande avsnitt framöver där vi ska prata om allt från vi ska prata om med världsstjärnor inom damfotbollen.
Mm.
Vi ska prata om personer som gör extremt häftiga saker i samhället, alltså stort samhällsengagemang.
Mm, kopplat till fotbollsprojekt då också. Mm. Sen ska vi prata lite om kroppsideal, vi ska prata lite om motivation som jag tycker väldigt mycket om att prata om.
Mm. Och vi gillar framgångar, så vi ska prata om en framgångssaga.
Ja, det också.
Så att gäster står på rad och de är intresserade att ställa upp, är vi jätteglada för.
Men vi vill faktiskt fortfarande flagga för det. Om man har några som man känner till eller har något förslag på ett projekt eller en person eller ett tema, så får man jättegärna återkomma till oss med det.
Självklart. Det är
vi har ju fått lite tips hittills.
Det
uppskattar vi.
Ja, det är jättekul ju. Mm. Det är ju det som är en samhällspodd.
Exakt.
Eller hur?
Mm.
Veckans tema.
Veckans tema är näthat. Mm. Det har ju faktiskt varit en kampanj, vet jag, nyligen på sociala medier som hette hashtag stoppa näthatet. Det pratas mycket om näthat, har gjort det både i skolor, bland ungdomar, men också mycket bland kändisar och framförallt kvinnliga journalister har det varit tidigare mycket om hur de får utstå både det ena och det andra på internet. Sen fanns det ju det här trolljägaren också, har du sett det någon gång? TV-programmet?
Nej, det har jag inte.
Nej, Trolljägarna, det är något Aschberg-program där han faktiskt konfronterar näthatare och liksom så här, på plats. Mm. Väldigt intressant.
Ja, men som du beskriver, det är ju ett, tycker ju vi, ett extremt aktuellt ämne. Mm. Både inom samhället i stort och så inom fotbollen. Mm. Där har vi då parallella ting, kanske mest aktuellt för allmänheten är kring dam-EM 2013, att det var en stor debatt. Det skrevs mycket om att den kvinnliga landslagsspelaren får utstå extremt näthat.
Mm.
Så att återigen, det är det som är poddens syfte. Att vi pratar om små och viktiga ämnen inom samhället. Men vi använder fotbollen som utgångspunkt kring det. Så det känns jätteviktigt.
Och stora viktiga ämnen också.
Ja, små och stora viktiga ämnen. Inte bara, det här är stort ämne.
Ja, det här är jättestort ämne. Som berör faktiskt väldigt många.
Ja, det tror jag. Och jag tror att det är tyvärr på väg att bli större och större.
Mm.
Och förutom att det är aktuellt hela tiden, så jag vet att jag snappade upp det här, jag som gör lite omvärldsanalys av oss två.
Men efter, du är ju omvärldsbevakaren.
Precis, men efter fotbollsskalan så var det många då som kommenterade självklart debaklet. Men också prata om hur viktigt det är att sätta damerna i uppmärksamhet. Och en av dem var en framstående kvinnlig journalist, Alva Nilsson.
Mm.
Som har många år promotat att det är viktigt. Hon älskar damfotboll, det står hon för. Hon tycker att de förtjänar uppmärksamheten och hon gjorde dem. Självklart många uppmärksamma på den här fotbollsskalan. Och jag såg ganska snabbt att rent generellt så fick hon bara på Twitter, alltså offentligt, en hel del kritik för det. Men jag snappade även upp att hon kommenterade att hon har fått ganska kraftigt hat mot sig.
Mm.
Så vad gör vi? Då tar vi kontakt med henne och bjuder in henne till podden.
Mm. Hur såg du det här hatet? Såg du det bara på Twitter eller hörde du någon annan som snackade om det?
Nej, men jag såg det på Twitter. Sen förmodade jag att hon som följer damfotboll, jag la ihop 2 plus 2. När jag vet att det är så många landslagsspelare och även andra spelare och ungdomar i samhället som tar emot ett näthat, så var det min gissning det jag kunde se henne skriva. Mm. Men hon gjorde också en spännande sak. Hon gjorde allmänheten uppmärksam på att hon tog emot hat.
Mm, precis, det var det som var intressant.
Ja. Ja, och hon sa, jag kommer att polisanmäla allting som är det. Och då fick man en förståelse. Så att henne bjöd vi in.
Mm.
Och vi pratar om henne nu.
Mm.
Och så pratar vi och diskuterar vi och reflekterar.
Så vi ska träffa henne för någon dag sedan nere på Kanalplan. Där vår andra inspelningsstudio är.
Ja.
Så vi får höra på henne, sen kommer vi tillbaka.
Absolut. Alva Nilsson, varsågoda. Då är vi igång. Tillbaka på Kanalplan. Sist vi var här var det en fantastisk sensommardag och solen sken. Man hade barn prata. Idag är det mörkt i november, klockan är 3 och det regnar.
Ja.
Men vi har en minst lika intressant gäst. Alva Nilsson är här.
Tack,
välkommen till podden.
Du är solskenet i vår poddstudio då.
Nej, men det känns bra. Det känns som att det behövs med det här fotbollsvädret som inte existerar.
Och veckans tema har vi valt att kalla näthatet och kanske kopplat inom fotbollen då. Och anledningen till att du är här är att dels att du är en journalist som skriver mycket om damfotboll, men du är också väldigt aktiv via sociala medier och ja, du får svara för själv för det, men jag tycker att du för sporten och kvinnorätt, alltså damfotbollens talan i många fall och förtydligar vad du anser är rätt och fel.
Ja, jag kan hålla med. Och sen så tycker jag också att det är lite, jag kan tycka ibland så här, men vem har gett mig rätten att uttala mig för damfotbollen? Så jag försöker att inte så här tycker alla, utan så här, jag har pratat med folk som tycker så här. För att det finns en problematik i att göra sig själv till ordförande, men jag tycker att jag fyller en funktion i debatten, så kan jag säga.
Härligt. Men jag tänker att vi går rakt på sak, för vi pratar näthat och då har vi varit i fotbollsskalan här i veckan. Och som har fått mycket kritik om olika saker, och det har du lyft fram. Och jag har även förstått då, om vi pratar näthat, att du har fått faktiskt starka reaktioner direkt kopplat till dig.
Kan
du berätta lite om det?
Alltså, dels är det vanliga i sociala medier där folk är ganska korkade och ganska elaka sådär, men som man ändå så man bara slår sig för pannan och bara säger jag väx upp liksom. Men sen så är det ju också mejl, jag vet att det grövsta jag har fått nu är, det är inget hot, det är ju en fråga. Men sen kan man ju läsa en undertext när det är såhär, hur långt ska man behöva skära upp ditt underliv för att du ska förstå att damfotboll är sämst?
Det
har jag fått.
Du har fått det?
Ja. Var det nyligen då?
Ja, det var nu i onsdags.
Okej. Okay.
Så att, fast det är absolut inte de värsta hotmän jag har fått genom tiderna. Så att...
Kan du göra något mer? För att jag tror ibland att folk, det är ju väldigt tråkigt att lyfta upp det här, men att folk verkligen ska förstå. Kan du göra något mer exempel?
Det handlar väldigt mycket om, de värsta meddelarna jag själv inte sett, de har skickats till en chef till mig när jag skrev för ett feministiskt forum. Och då berättade hon att såna här saker kommer in, men jag tänkte visa det för dig liksom. Och det var väldigt ofta så handlar det om saker man ska göra med våra underliv.
Oj.
Och vi pratar inte bara om sexuella övergrepp, vi pratar så här hur man ska vanställa våra underliv liksom. Det är ganska vanligt. Det är inte så att det händer hela tiden, alltså en vanlig vecka ser absolut inte ut så. Men när det blossar upp såna här debatter, då kommer det såna reaktioner.
Men de som skriver det här till dig och som skickar de här breven, konfronterar de även dig liksom personligen, eller sker det här bara i den här formen?
Ja, det sker bara i sociala medier och via internet. Liksom.
Anonymt då?
Ja, precis. Mm. Precis. Sen finns det också en problematik i det här som är så svårt. Jag har ju släktingar som är jurister, så att jag har ett bra skyddsnät när det kommer in sådana saker. Men också ett sätt att bara sitta och prata om det är ju ett sätt för att, eller så att twittra om det som jag gör ibland. Det är ju ett sätt för, eventuellt för de som hatar, att se så här, aha, det där, det tog de åt sig av. Och då kanske de får lite vatten på sin kvarn liksom. Så att...
Man vill inte göra för stor...
Nej, men precis. Och det är inte så att jag blir inte rädd för de här sakerna.
Det blir inte det.
Nej, absolut inte. Alltså anonyma människor som skickar mejl skrämmer inte mig överhuvudtaget. Ibland så kan jag faktiskt bara garva åt det.
Ja, det är ju väldigt starkt, tror jag. Men min gissning är att det är människor kanske reagerar olika.
Det tror jag definitivt.
Beroende på vilken bakgrund, support, stöd, självkänsla man har, kanske.
Och det är inte så att jag skrattar när jag får mejl som talar om vad man ska göra mitt underliv. Absolut inte. Men det finns ett stort spann liksom som...
Om vi ska försöka då, för det finns ju väldigt många, du har säkert många exempel, men vi tar det senaste exemplet då, där du efter fotbollsskalan tyckt och tänkte vissa saker. Mm. Vad var det folk störde sig på hos dig? Varför tror du att du fick ett hat mot dig?
Generellt, alla går ju inte att diskutera med, men jag försöker diskutera med en del. Och det generellt, det de lyfter fram är att det finns ett mindre intresse för damfotboll. Så därför ska vi bara hålla käften.
Okay. Så alla som skriver och tycker att damfotboll är intressant ska hålla tyst för att en stor majoritet inte
precis,
tycker.
Precis, för att det är lägre tittarsiffror. Jag försöker ju så här, vad spelar det för roll? Hur många som tittar på en match i elitettan när vi ska hylla Therese Sjögrans landslagsrekord? Det spelar ingen som helst roll.
Ja. Varför tror du att det är så? Har du fått någon, varför tror du det, eller har du fått någon svar om du har ställt någon mot väggen? Varför är det så provocerande?
Nej. Nej, gud, man får absolut ingen svar. Jag har ställt frågan 8000 gånger och då får man svaret att så här, men du måste ju förstå att intresset är mindre. Då bara, men, jag frågar inte om det, jag vet om det. Jag är inte blind.
Kan du se en, alltså, har du någon aning om så här, vem eller vilken typ av person det är som ligger bakom de här påhoppen? Eller tänker jag, om det sker på Twitter, finns det en bio om den här personen då? Blir det...
Nej, det är ofta anonyma inlägg. Ofta så kan det också vara, antingen så är det helt anonymt eller anonymt, men presentationen innehåller att man är en Sverigevän. Mm. Det är väldigt vanligt.
Det är väldigt vanligt.
Ja, väldigt vanligt. Och det är ofta när jag diskuterar sådana saker på Twitter så kommer in någon, då kommer också in väldigt mycket rasism, inte bara kvinnohat. Liksom. Igår fick jag vara en kille som jobbar mycket här i fotboll, som har invandrarbakgrund, som bara säger, men gud, frågade någon, så här, men gud, vad tycker du om det här? Och då kom de rasistiska påhoppen direkt liksom.
Så
mot honom då. Så att...
Kan det vara någon, alltså, att de personerna som utövar det här generellt har ett hat, och så har det här blivit en typ av kanal och rasism kanske en annan kanal?
Ja, liksom. precis. Mm.
Men förutom att damfotboll, folk säger att de ska inte ha lika mycket uppmärksamhet. Men varför är det så provocerande att någon tycker att damfotboll har rätt till att bli synlig eller uppmärksamma 200 landskamper? Varför tror du det provocerar?
Jag tror att om vi ska sätta in det i ett större perspektiv så finns det, ju ett hat mot människor i sociala medier på internet. Och det finns också ett ganska tydligt hat mot kvinnor. Och tittar man på den kvinnokampen genom åren så har man ganska ofta fått hjälp av män. Väldigt ofta. Det är det som har gjort att kvinnokampen har kunnat gå framåt. När det har handlat om frågor som rätten till abort eller rätten till rösträtt, vet, sådana saker. Men sen när vi kommer till frågor som att vi måste jämna ut löneskillnaderna, då blir det svårare att få med alla män. För att kvinnor ska få högre lön så måste män ge upp någonting. För att kvinnor ska få mer makt så måste männen ge upp den makten. Och jag kan tänka mig att det är lite samma sak med damfotbollen. För det som händer när damer ville börja spela fotboll, det är att det finns ett visst antal begränsat fotbollsplaner i Sverige som man kan spela på. Vilket betyder att när damerna går ut på träningsplan så tar de tiden från män.
Fast det är ju också vedertaget att om vi uppmärksammar damfotbollen och damfotbollen blir större så kan även herrfotbollen rida på den vågen och vice versa. Så att deras framgångar kommer ju föda nya framgångar på respektive avdelning.
Ja, och det tycker jag verkligen. Bara titta på typ skidlandslaget när de är väg på ett OS. Alltså de motiveras ju av varandras framgång.
Mm.
De kan liksom, de går hand i hand på ett sätt som jag inte upplever att fotbollen gör.
Mm.
Men också precis samma sak. Får damfotbollen ett uppsving så tror inte jag att det är negativt för herrfotbollen. Jag tror inte att man säger, nu tar vi era supporter. Eller nu tar vi er en uppmärksamhet. Jag tror inte att det funkar så.
Nej.
Är det något speciellt, som du, om du tar den senaste då, debatten, av dina åsikter som du uppfattar som mer, som skapar mer hat än någonting annat? Är det
Nej, men det är ju att jag värderar damfotboll lika högt som herrfotboll. Jag tror till och med att jag ska inte säga att jag värderar damfotbollen högre än herrfotbollen, men jag tycker mer om damfotbollen. Och det provocerar jättemycket att jag tycker så mycket om damfotboll. Att jag tycker att Therese Sjögren är fantastisk. Alltså. Och då är det så här, folk kan ju säga vad de vill, men så här, min subjektiva åsikt kommer alltid att vara min subjektiva åsikt.
Mm.
Och det kan folk inte riktigt tackla.
Mm. Det var ju ett tag sedan, men det var ändå en debatt kring hemma EM. Det var som en stor framgångssaga på plan och i publiken. Men där i alla fall media uppmärksammade att det var fortfarande ett stort näthat mot de svenska spelarna.
Mm.
Du följer ju damfotbollen ganska nära. Vad är din analys på det? Varför kom det där och då? Vad berodde det på, tror du?
Alltså att damerna fick plats, och syns man så blir man också en måltavla liksom, tänker jag. Sen tycker jag att det är idiotiskt att det är så, men jag tror att det är så. De syntes, de hördes, de var duktiga. Och då...
Men varför just fotboll, som du var inne på själv, så skiden här, jag ser inget näthat, jag har i alla fall inte hört något näthat mot Charlotte Kalla eller även ett curlinglag i OS om det är dam eller här.
Alltså, men... Jag tror att det sitter en massa människor där ute som, alltså alla har en relation till fotbollen, alla kan inte åka skidor, men alla kan sparka på en fotboll. Och så tror jag att det sitter en massa människor där ute som inbillar sig att de är så jävla bra på fotboll. Du vet det där vanliga, jag skulle inte kunna ta en plats i damlandslaget. Man bara, nej det skulle du inte. För fotboll är en lagsport. Du skulle inte ha någon aning om hur de spelar, varför de spelar. Du skulle inte ens orka springa 50 meter. Men någonstans så sitter de här och inbillar sig att de är så himla mycket bättre. För när de var 13 år så gjorde de en cykelspark.
Och det här ligger kvar med när vuxen...
Ja, precis.
Och
precis.
Man och tror att, är det några speciella liksom, inom fotbollsvärlden som får utöva mer näthat än andra? Jag tänker, är det spelare eller folk som skriver om det? Eller?
Jag tror att spelarna får om man slutar på en skala så tror jag spelarna får motta mer. Däremot så tror, det här vet inte jag, så spelarna får gärna protestera om det är så. Men jag tror inte att de får det lika mycket riktat till sig, kastat i ansiktet. Jag tror inte att de går in på Twitter och bara, åh.
Det är mer generella.
Då är det mer så spelare, om dem, liksom.
Den här gruppen är på det här sättet. Vad var några exempel där från EM? Var det lesbiska kossor eller bland annat?
Ja, precis, precis.
Men man tänker så här, på en högre nivå, mer än att det får konsekvenser för dig eller andra då, dagligen. Så här, vilka konsekvenser får du för damfotbollen?
Så det är ju ett sätt
som sport.
Att trycka damfotbollen, det finns en ganska lång historia där man har tryckt tillbaka damfotbollen från allra högsta nivå liksom. Det har vi arbetat bort idag. Det blir bättre och bättre för varje år. Vi tillåts ta den plats vi har rätt till. Men det här är ju ett sätt att trycka tillbaka damfotbollen. Och framförallt trycka tillbaka till... Alltså när alla de här åsikterna bara kastas över. Och så sitter en 10-årig tjej. Det är klart att hon börjar fundera på. Eller det kan vara så att hon börjar fundera på. Men damfotboll, det kanske inte är så himla bra.
Nej, precis.
Ja.
Och jag tänker att folk kanske inte vågar spela. Eller vågar uttrycka sina åsikter av rädsla för att få en attack tillbaka.
Nej, men om jag hade en pappa som... uttryckligen sa att damfotboll var skit och att damfotbollsspelare inte var lika mycket värda, då hade inte jag spelat fotboll.
Nej.
Och det verkar som att folk gör. Man hör mig varenda gång.
Ja.
När jag som också är i branschen börjar nämna damfotboll någon gång, så är det ett x antal personer i ett rum så kommer någon säga någon nedvärderande.
Ja, men jag har faktiskt suttit här på läktaren och hört en man säga att, och apropå VM, att det ska spela på konstgräs, och spelarna tyckte att det var diskriminerande, så sa han, alltså tjejer, tycker ni att ni blir diskriminerade, kliv av planen. Då är det alltså en man som sitter och tittar på en damfotbollsmatch som säger så. Jag tror inte att han kommer säga så igen. Jag uttryckte ganska klart att det inte var okej.
Tänk på, inne på konsekvensen lite grann. Du känns som att du har lärt dig hantera det här och säga att det berör inte det speciellt mycket. Även om jag antar att det är, som du säger, inget roligt. Har du träffat någon spelare? För jag kan också tänka att det kan finnas ungdomsspelare eller en ung spelare, ett damlandslag som kanske eventuellt har, man vet ju att ätstörningar är ett problem i fotbollen, liksom, som, så får man kommentarer om sitt utseende. Alltså, har du sett någon konsekvenser, alltså direkta konsekvenser för spelare?
Inte så att jag så kan dra slutsatser, men jag har pratat med spelare som jag vet blir väldigt påverkade och som då tvingas lära sig att hantera det liksom. Måste gå och prata med någon om det här liksom. För att precis som du säger så är det ju, alltså världen är ganska utseendefixerad. Om man redan får höra det på andra plan liksom, hur man ska se ut och hur man ska vara, och sen så kommer det härifrån att man är ful och äcklig, så tror jag att det kan ställa till det liksom.
På vilket sätt tror du att det kan ställa till det?
Ja, men att man tar åt sig. Det är ganska vanligt att människor tar åt sig av negativa kommentarer. Och det, jag tror definitivt att sånt kan sättas i huvudet liksom. Och att man, som du nämner här, man bara, jag måste träna hårdare, jag måste gå ner i vikt liksom. Och vad händer när en fotbollsspelare som redan väger på gränsen till för lite går ner i vikt? Jo, men det kommer skador, man blir en sämre fotbollsspelare liksom.
Vad ser du för risker då i framtiden om det här fortsätter eller eskalerar? Alltså...
Det var en jättesvår fråga och en jättebra fråga. För det första så tror jag ju inte att det kommer att öka. Jag tror att det kommer att att minska för att samhället utvecklas. Vi blir smartare. Vi lär oss att respektera varandra bättre. Men vad som, jag vet faktiskt inte vad som skulle hända om det blev än värre.
Jag tänker på ett samhällsperspektiv, på en samhällsnivå. Liksom. Vad ser du för risker eller faror eller med näthat där?
Alltså framförallt att man får människor att må dåligt. Och vi vet ju att så här, nätmobbning kan leda till att folk väljer att ta livet av sig. Liksom. Mm. Bara det tycker jag är en ganska skrämmande risk. Liksom. Mm. Men jag vet inte vad som skulle hända om det blev värre. Om det skulle bli än fler som reagerar. Ja, om du förstår vad jag menar.
Absolut.
Nej. En katastrofal utgång. Jag är lite intresserad av det, för det jag har märkt tycker jag ändå som följer den här kanske debatten på lite håll, att nu när bland du och många andra uppmärksammar att fotbollsskalan till exempel las på ett datum där Champions League-spelarna inte var där, så att du uppmärksammar det här och så får du kritik och du får ibland hat. Men det var fler som gjorde det nu. Men känner du att du får folk som står upp för dig? Hört?
Ja, och jag tycker att det är jätteskönt. Det finns så många som jobbar inom damfotbollen, spelare, ledare, allihopa möter någon gång massa kritik för att man kämpar för det man tror på. Och det är ganska jobbigt att få den kritiken. Men när man känner att det står folk där bredvid, det är det som gör att man säger, åh, jag orkar fortsätta.
Mm.
Det är jätteviktigt. Och det är inte så att jag såhär, åh, tycker att det är jättebra att folk bara, åh, för fan vad bra du är, Alba. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att såhär, folk bara står bredvid en. Liksom.
Hur kan de visa det för dig? Hur kan andra människor stötta dig i det här?
Dels får jag ju mejl och sms och sen också uppmuntrande på Facebook, liksom, eller Twitter och Facebook.
För det jag tänkte på, vissa saker, vissa av det här hatet går direkt till dig, det lägger man inte ut, men sen kan man väl se ändå tendenser där det finns kanske ett hat som är offentligt via en tweet eller via en Facebook-kommentar. Om vi är in på det då, om man är någon som känner så här, fast det här med näthat är fruktansvärt, nu vill jag stödja den här personen, vad tycker du är bästa sättet att göra då, om det är ett Facebook-klöde man följer och så ser jag att oj, nu får Alva massa skit här.
Tror att det bästa är att vara så lugn man kan. Det försöker jag, det kanske inte alltid syns i sociala medier, men jag försöker att tänka efter. Men just det här att gå in och bara, man behöver egentligen inte ens motivera någonting, utan bara säga att det här är faktiskt inte okej, det du säger. Punkt.
Men ändå, du skulle ändå uppskatta en sån kommentar på mig från fler än det.
Precis.
Hur kommer det sig att du är så här lugn och liksom inte tar åt dig och cool i det här?
Alltså jag är inte egentligen. Jag får så här, du vet, när jag får ett snärt mejl så blir jag ju jätteupprörd från början. Och sen måste jag sätta mig ner, du vet, så andas i 10 minuter och inte reagera direkt. De gånger jag reagerar direkt, alltså då blir jag galen liksom. Då förstår jag att folk inte tycker att jag är duktig på det jag gör.
Vad gör du då när du blir galen då?
Ja, men jag skriker väldigt högt på fel saker liksom. Jag är ju en person som skriker högt i debatten om de. Men jag tycker ofta att jag gör det på rätt sätt. Men är jag så där arg som jag ibland kan vara, då skriker jag fel saker. Och då tar man debatten ingenstans överhuvudtaget.
Så du kan själv känna det?
Ja, gud ja.
Har du skrikit live på någon också? Förutom han på kanalplan där?
Jag skrek faktiskt inte på honom. Men ja, det har jag gjort. Framförallt så var det en kille som jag, när jag spelade korpfotboll, som var ganska så nedvärderande saker på mot damfotbollen. Så då svarade jag med att tackla in honom i ribbstolarna 7 gånger på en träning. Liksom.
Intressant. Jag tänker också att det är härligt att höra att det finns folk som även är med och vill bidra. För det tror jag personligen, att ska man få bort ett hat så måste man betona det positiva. Mm. Men jag antar att också det finns, då har vi kanske många följare på Twitter eller folk som är inne i en tråd som väljer att kanske inte bemöta ett hat. Liksom precis som vilken mobbning som helst, att man bara tittar på det, men ingen skillnad. Är det så?
Det kan jag inte riktigt svara på, liksom, men jag antar, precis som du, så tror jag att folk ser. Men det är inte så att jag förstår att man kanske bör säga ifrån. Men jag förstår också att man inte orkar gå in och ta den striden. Så att jag tänker inte kräva att alla måste gå in och protestera. Liksom. Däremot så tror jag ju att de absolut flesta här ute i världen inte håller med dem som näthatar. Liksom. Så på något sätt kanske det vore bättre om det lyftes upp att det var så.
Men varför tror du att man inte orkar ta den striden?
Just för att det blir påhopp då på den personen som går in och hjälper till, så att säga. Och det är jobbigt liksom. Om man, ja.
För jag tänkte på det, jag tänker ta det här, om man tar ett samhällsperspektiv, ta näthatet till skolan. Man har sett många exempel, liksom att det är någon elev i klassen som skriver någonting och så blir det väldigt starka kommentarer för man kan dölja sig, man behöver inte träffa personen. Och då har man ju sett undersökningar på att elever mår väldigt dåligt av det. Och så ska vi försöka hantera det som samhälle, hur vi ska göra där. Ja, precis lika mycket hur man ska göra med ett näthat mot damfotbollsspelare eller mot näthat som dig som tycker. Om vi går in på lösningar, vad kan samhället göra, vad kan varje individ göra?
Alltså först så tycker jag att ett näthat mot barn är värre än näthat mot vuxna. För att barn är inte färdig vuxna människor. Liksom. Jag tycker att det är mer hemskt. Mycket värre, även fast näthat mot vuxna också är dåligt. Liksom. Och nu glömde jag bort din fråga.
Nej, men jag var inne på lösningar, men alltså, om man vill vara delaktig och förändra det här, att vi vet att det finns ett näthat både för damfotboll och för skolelever, och så vill man som samhällsinvånare, dels två, samhället är stort, eller jag som individ, vad har du för tips och råd, vad ska man kan göra för aktivt bidra för att få bort det här?
Jag tror att man måste organisera sig, för att jag tror att det blir tungt att försöka dra ett lass själv. Är man i en grupp så är det, precis som det är lättare att hata i en grupp för att man kan gömma sig bakom gruppen, så tror jag att sånt här är lättare att gå emot i en grupp. Att man står stabilare tillsammans. Liksom. Så att jag tror framförallt att det handlar om att hur vi organiserar oss och att vi faktiskt lyfter upp det. Alltså att vi sitter vid kafeteriabordet i skolan och bara, alltså what the fuck, det här såg jag, vad tänker du om det? För att idag är det så här, näthat är någonting vi pratar om när det syns som allra mest, så pratar vi om det överallt med dig. Ja, men precis, då blir det så här, vi måste prata om det när det bara syns lite också liksom. Och det upplever inte jag att man gör i speciellt stor utsträckning.
Du pratade innan vi satte på micken om den här kampanjen och var först i världen. Kan du berätta lite mer om vad du tänker där?
Ja, om vi går in på vad jag tror att fotbollen kan göra, så har fotbollsvärlden har slutit upp något så enormt runt den här kampanjen Fotboll mot rasism. Men det är en kampanj som hela fotbollsvärlden har tagit tag i. Jättefint. Man protesterar gång på gång på gång inför varje match mot rasism. Det är hur bra som helst. Och jag har någon sån här vision om att Svenska fotbollförbundet ska vakna om det här näthatet som finns mot damerna och skapa en likvärdig kampanj mot kvinnohat. Alltså fatta vad coolt när vi sitter där om 50 år och bara, vi protesterade. Vi visade att det här inte var okej. Och sen så spred det sig till världen och därför fick vi bort det.
Och så får du förstå att det finns ett problem först.
Ja, du skrattar du, Sofia, men för jag vill tänka på dig där. Vi intervjuade ju Karl-Erik innan intervjun. Jag kan inte citera honom, men jag kommer inte ihåg exakt. Men det vi pratade om i alla fall, jag tog upp orosmomentet det jag upplevde kring dam-EM. Han sa att mer eller mindre så är belackarna för damfotboll borta. De syns inte längre. Det säger ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Och nu,
ja, det
är det borta?
Nej, det är det absolut inte. Jag förstår om det kanske inte syns för honom som har ett större jobb att göra än att sitta på sociala medier. Alltså han är ganska upptagen.
Kan inte ha någon stad?
Men det måste ju finnas någon på Svenska fotbollsmundet som vet hur man twittrar, som kan gå in och söka på ordet damfotboll och se vad som finns där. Alltså det är liksom, det är ju,
så det är inte borta?
Nej, men det är ju bortom all vett och sans att säga att det är borta. Det är, jag förstår inte hur man kan säga någonting sånt överhuvudtaget. Jag tycker att uttalandet är korkat.
Vad tror du vi får effekt då på fotbollen som de verkar vara ganska hårt drabbad som sport med ett kvinnohat och ett aktivt näthat mot kvinnor när ett förbund då bevisligen i alla fall den tolkningen är att man inte ser det här som ett problem överhuvudtaget?
Ja, men då kan det inte försvinna. Alltså, för att det ska försvinna så måste fotbollsfamiljen gå samman och protestera. Vi måste visa alla att det här är inte okej. Och om Svenska fotbollsbundet, som är svensk fotbolls största maktfaktor, och du vet, det är ju svensk fotbolls paraply, liksom, om de inte har fattat det här, då är vi rökta. Då kommer det inte hända någonting.
Jag tänker så här att de är, som du säger, det är en stor maktfaktor. De har ju kompetenta människor.
Ja.
Det är väl, men hur kan det då vara? Bevisen kan inte bara missa det här. Alltså, alla som har någon form av koll på näthat vet att det finns ett enormt näthat mot kvinnliga fotbollsspelare, framförallt. Varför tror du att de inte varför tror han säger så här? Vad tror du det beror på?
Så jag tror att det man borde ha gjort när debatten kom efter under EM, det är att man borde ha gått in till damlandslaget och frågat, hur upplever ni det här? För då hade de sagt hur de upplevde det. Då hade de sagt vad de hade sett. Jag tror inte att man har gjort det. Jag är inte helt säker. Man kan ha gjort det. Men hade man gjort det, då hade man vetat om hur det hade sett ut. Så att jag kan inte ens, om jag fantiserar vilt, förstå hur man kan tro att det är borta. Det är helt obegripligt, speciellt som jag vet att det, alltså jag följer ju och twittrar ju med många som jobbar på Svenska Fotbollförbundet, och hur de inte kan ha gått till Karl-Erik och sagt att du, så här är det. Det är jättekonstigt. Jag tycker det säger en del om Fotbollförbundets jämställdhetsplan som de nu ska ha arbetat om och jobbat med.
För jag tänker på det här, för att just där vid EM på hemmaplan, då var det ganska många spelare som också berättade vad de hade fått höra för någonting, och då blev det publik. Nu märker jag uppfattar inte den ganska tveksamma research som jag har gjort, att det inte är så många spelare som fortsätter ta upp det här nu, utan du upplever inte helt ensam, men ganska ensam med att berätta att jag får hat och det här händer, och du försöker faktiskt, utan att ge vatten på deras kvarn, ändå berätta att det här existerar. Varför tror du inte att spelarna väljer att vilja lyfta upp det här?
Så jag tror att det enda spelarna vill är att spela fotboll. Och jag önskar verkligen att det skulle kunna vara det de får göra, liksom. Så jag pratade med en landslagsspelare häromdagen som bland annat var inne på det här med hur man lägger galan och sådana grejer. Och hon sa det, att hon bara, jag är så himla trött på att behöva prata om andra saker, liksom. Jag längtar verkligen till den dagen jag kan stå och prata om passningsteknik. Så jag tror att det är mycket med det att göra, att man vill koppla bort det för att bara spela fotboll.
För de fotbollsspelare får ta ett stort ansvar i andra frågor.
Ja, jo.
Vem skulle kunna ta det ansvaret då? Skulle föreningar, finns det andra som kan ta, finns det ledare? Va?
Ja, föreningar borde ju, du vet, höra med sina spelare om hur upplever ni det här. Det är definitivt något som jag tycker att man bör göra som förening. Precis som att fotbollförbundet bör göra det. Sen hoppas jag också att det finns folk inom damlandslaget som har ledarfunktioner som går in och pratar med spelarna om det här. Men sen har vi journalister en viktig roll också. Definitivt.
Finns det fler journalister än du som du tycker tar det ansvaret?
Ja, det finns det. Det går i perioder, men det finns en bra skala damfotbollsjournalister i Sverige som inte lyfter saker varje dag, men som lyfter problemen bra, liksom.
Nu ska vi avsluta här, men jag tänker, vi har ett kanske en hype, hoppas jag verkligen, inom damfotbollen med VM i juni. Kanske tråkig fråga, men vad tror du att det kommer finnas ett näthat under den turneringen också, eller har vi?
Ja, det tror jag, för att nu har vi inte, nu har samhället, hur man nu definierar samhället, det är ganska enkelt att klumpa upp det så, samhället har inte gjort någonting alls, Fotbollförbundet har inte gjort någonting alls för att få bort det här hatet. Det kommer inte försvinna av sig själv, så jag är helt övertygad om att det kommer att finnas där.
Så man kanske måste börja förbereda sig på det.
Ja, precis. Och Fotbollförbundet då, om de då lyssnar på det här, borde kanske börja ta fram en strategi och förstå att det här kommer att hända. Vad ska vi göra?
Intressant. Bra. Vi får slutordet. Vad ska vi göra?
Nej, men nu...
Nej, jo, själv ska vara frågor såklart. Ja, både första och sista frågan.
Liksom, nu är det snurrigt.
Vill du köra första?
Jag har ju, som du kanske har hört då, varje gäst vi möter får ju en inledande och en avslutande fråga. Och vi glömde den inledande för vi var för heta på ämnet som intresserar oss båda två. Så vi kör den nu och så tar du det sista sen där. Den inledande frågan är, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället?
Jag tror att den har ganska stor betydelse. Jag är ju feminist och väldigt intresserad för kvinnokampen. Och när damfotbollen började växa på 60-talet så blev det en sorts frigörelse, liksom, för själva så här, idrottandet för fysiska kvinnor. Så där tror jag att den har haft stor betydelse. Jag tror att den hade större betydelse då än vad den har på samhället idag.
Intressant. Och sen som sista avslutande fråga, du var inne på det att det är ju stor skillnad kanske i uppmärksamhet om vi pratar publiksiffror med damer här, det vet vi. Men vad kan man göra för att ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet?
Jag har faktiskt haft massa förslag genom åren. Jag har suttit och mejlat ut klubbarna och bara så här, massa energi. Och vet ni vad jag får för svar när jag mejlar idéer?
Nej.
Inget alls.
Får inget svar?
Nej, och det tänker jag att det är det första klubbarna måste göra. Idag mejlar jag inte idéer, idag får de inte mina idéer gratis. Alltså, nu låter jag jättedryg, men ja. Men jag tänker att det finns så mycket engagemang runt klubbarna som man inte tar tag i. Och tar man tag i det, då tror jag att vi kommer väldigt långt. Då tar man deras idéer, då bygger man på deras intresse.
Bra, jag tror det var första Det är första gången vi hör det här svaret, eller hur?
Ja, det är ett väldigt konkret svar.
Jättekonkret, och någonting som man faktiskt kan börja med här redan här och nu.
Ja, alla kan börja med det idag.
Ja, precis. Jättebra.
Stort tack, Alva Nilsson.
Yes, verkligen.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Hej.
Hej. Det där var fotbollsflottan som hon kallas på Twitter.
Alva Nilsson, precis.
Ja, och det är där hon också... Hur många följare hon har på Twitter egentligen?
Det vet jag inte. Många,
men många i alla fall.
Det tror jag. Mm. En hel del.
Hon är en opinionsbildare inom damfotbollen, inte minst sagt. Mm. Som vi hör henne säga också.
Hon är ju även, debattör. Nej, inte debattör.
Journalist.
Journalist sa jag ju, men...
Krönikör.
Krönikör på Göteborgs-Posten.
Kvällsposten, ja.
Rätt, Kvällsposten. Ja, men nu är inte henne vi pratar om. Men det är självklart, det blir indirekt så. Men näthatet.
Mm. Vad tror du att det är så provocerande egentligen det här med näthatet? Jag funderar mycket på det de senaste dagarna. Så varför... Varför är det så himla provocerande när folk uttrycker sina åsikter?
Jag vet inte om det är åsikterna. Det är, alltså, det är, jag tror, olika saker. Det är väl extrema åsikter som är provocerande. Alltså att det är sånt hat inlagt. Att det är väl det som för mig är näthat. Att det handlar om att du ska dö eller du ska skära upp ditt underliv eller du borde inte få finnas till. Det är väl det som är provocerande än åsikten i sig.
Men jag tänker mer på varför de som skriver så, det är de som blir provocerade först, tänker. Varför tycker de att det är så provokativt att hon till exempel skriver om damfotboll eller tycker att det är så bra? Varför blir de så upprörda över det?
Ja, det är ju en helt annan frågeställning.
Mm.
Det är så jäkla svårt att svara på liksom. Alltså, om man tar näthat generellt och folk som tycker generellt, det har ju varit socialt medias stora problem hela tiden, att om man gömmer sig bakom tangentbord, man sitter, jag tänker så, man sitter hemma eller i en grupp alltså, och inte möter en annan människa framför sig, så blir man ju, tror jag, att man blir, så man har inte lika mycket kontakt med sina känslor, man ser inte vilken effekt orden har på en annan människa.
Mm.
Det är, står och pratar med någon, jag vet själv när jag jobbar med vanligt ledarskap, slutar man alltid, men det är klart man kan skriva vad som helst, när man sitter i ett samtal med någon, att bara berätta så att du ska få sluta på ditt jobb är ju extremt känslig information.
Mm.
Skickar det ett mejl, det är inget jobbigt. Så jag tror att att eskalera så mycket är att det är ingen mänsklig relation. Du sitter med dig själv med tangentbord. Jag tror faktiskt ärligt talat inte att man förstår att det som man skickar liksom,
vilken effekt det får.
Nej. Jag tror inte det. Sen tror jag att man kanske hoppas, men jag tror faktiskt att man inte inser det. För att det är väldigt få av de här personerna som säger det här i person. Mm. Eller när man bemöter, som Alva också berättade, när man bemöter dem så får man oftast ingen svar.
Nej.
Så det tror jag är störst, alltså varför det kommer till. Det tror jag att, jag vet inte om det är vi människor eller så, men människor som lever kanske själv liksom ensamma eller har jobbet av olika slag eller något sånt där. De kan provocera sig själv till att, ja, man får någon tick liksom. Det blir bara värre och värre. Man sitter och hetsar upp
sig och blir irriterad. Jag tänkte just på så här, men alltså jag tänkte på det här, varför folk bli provocerad av andras åsikter, för det är lite det handlar om ju. Så tänkte jag på, ja, men någonstans så får man brukar tänka på att de flesta människor vill ju att man ska, de vill ju ha att man ska tycka lika. Alltså man gillar ju när man träffar någon som man tycker likadan som en själv liksom. Så, och det kanske är någonstans botten i att man inte vill ha konflikter, att man vill att alla ska egentligen tycka samma sak liksom, för att undvika konflikter. Men genom att hålla på med, alltså, genom att bli provocerad för att någon tycker annorlunda, så skapar man ju sedan en konflikt. Så det blir så kontraproduktivt om man agerar på ett sätt kanske för att man vill ha lika åsikter, för att man vill undvika konflikter, men ändå skapa en konflikt utav det. Förstår du vad jag menar?
Förstår du vad jag menar? Jag tror det är en del, men jag tänker att näthatet är inte bara baseras på att man har alltså att man hatar någon annans åsikt. Ibland hatar man ju bara för utseende. Alltså så här ser en fotbollsspelare ut.
Mm.
De har inte ens haft någon åsikt. Och så hatar människorna att det är en kvinna, att de har sån här kropp. Eller det här är en... Så här ser folk ut på Melodifestivalen, de här kläderna. Och så skriver man såna fruktansvärda saker. De har ju inte ens knappt uttryckt, de har inte uttryckt någon åsikt.
Nej.
Alltså, man bara tycker och hatar utifrån någonting man ser.
Det är ett sätt att kanalisera sin egna frustration egentligen.
Ja, det var det jag var inne på lite. Mm. Åt det hållet. Men och även om det låter så här, är det normalt? På något sätt så även om det är normalt, så måste det ske en förändring. För att jag är helt övertygad om om vi pratar rent generellt, att alla är inte lika starka som Alva är. Alltså, sån här ord, en svag människa eller vilken normal människa som helst. Alltså, jag tänker på mig själv och så får man en tuff feedback som av en medarbetare eller av en ledare eller av en journalist någon gång, så tar man åt sig. Och jag spelar inte roll om den journalisten är känd eller inte, utan alla mänskliga åsikter är för mig viktiga. Så tänker man om man är apatisk.
Mm.
Så jag tror att det kan beröra extremt. Jag tror att, och om man kopplar det till fotbollen då, som är en sport där, ja, det är vuxna människor, men det är många yngre människor, yngre tjejer bland annat då, som, där vi vet att självkänslan är inte alltid stark. Liksom.
Mm.
Att det kan slå stenhårt på de personerna. Att det, och lika väl i skolans värld varit inne på podden. Alltså, det här tror jag att det är redan ett stort samhällsproblem. Och vi måste göra någonting för att förhindra det här.
Det är svårt att kontrollera det här också. Det ser jag som en väldigt stor utmaning. Alltså, hur får man bukt på att... Ja, men dels kanske handlar om att utbilda och att folk förstår effekten av vad det blir. Men så här, hur kan man kontrollera det? Det är jättesvårt.
Det är jättesvårt. Och jag tror att vi är inne på helt rätt där. Alltså, steg ett är bara utbilda om vad sker.
Mm.
Så att alla som förstår att man skriver det här, att vilken effekt det har. Att det kan, vad det kan leda till. Det är steg ett. Jag har tagit och funderat. Jag tror att två är, alltså om man pallar det, men det tror jag att all stor förändring måste ju stark, i min värld, om tittar på den historiska förändringen, om det är allt från apartheid eller kvinnors rösträtt, så handlar det om starka individer att orka stå upp. Så att om man är stark som Alva eller någon annan person och berättar att det här sker för mig. Alltså jag tyckte det var jättebra idag med när spelarna gick ut och berättade om det här. Jag förstår att man inte vill prata om det varenda dag. Men jag tror tyvärr att alla som orkar prata om det här, även om man är en elev som är 13 år och får, att man tar upp det på liksom klassrådet eller med sina kompisar. Det är liksom andra steget. Jag tror att det är så, för det är ett sätt för att uppmärksamma hela samhället. För att först då kanske du kan få kraft, för det är ju en minoritet. Som gör det här. Det är ju en minimal procentdel av befolkningen.
Mm.
Men först när man tar upp det så tror jag att man uppmärksammar det för alla andra som inte fått tagit del av hatet och som ser det här. Och de personerna, tror jag, alltså det är så tänker jag ett samhälle. De personerna som stor massa kan trycka tillbaka det och förminska, alltså ta bort det i slutändan.
Men då gäller det både att man då... Ett, erkänner problemet.
Mm.
Gör man inte det som Alva säger, då är man ju ute och cyklar lite grann.
Ja.
Det är väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt problemet om man inte ens vill förstå att det finns. Och sen också så här, som hon också var inne på, att alla kvinnokamper måste ju stödjas av män. Alltså det går inte att bara kvinnor kämpar för kvinnors rätt eller för... Ja, nu näthat mot kvinnor och så vidare. Utan det krävs ju att man som man eller som medborgare bara hjälper till och stödjer det här. Som du är inne på, att man har en stark ställning i samhället till exempel. Och det gäller ju faktiskt att män också kämpar för det här. För att det ska kunna...
Självklart. Hela, samhället över en kant, tänker jag.
Mm.
Och det var också den tredje delen, förutom då att man ska orka berätta om det. Så är den för mig den tredje avgörande delen att komma till rätt med det här, få ordning på det här. Det är att människor som kanske inte är drabbad, om det är man eller kvinna, men som är inne på, går in och debatterar. Alltså att bara ställa motfråga om man ser det i något offentligt forum eller på en Facebook-tråd. Att våga så här utmana den som skriver det. För jag tror att vi har hört den här podden förut, hur utvecklar människor och får folk att göra saker, det ställa frågor. Och att så här, vad menar du? Liksom? Vad tänker du kring det här? Alltså, jag håller absolut inte med dig. Alltså, att det finns en stor massa som går in och berättar det. Att jag håller absolut inte med. Det där är förkastligt. Den där kommentaren hör inte hemma på det här forumet. Eller det där handlar om inkompetens för det. Jag tror inte hat mot hat tror jag inte dugg på.
Nej.
Jag tror på en utbildande approach som är extremt tydlig. Vad man står för kan trycka ner det här på ett eller annat sätt.
Men kanske jag har... pratar tillräckligt mycket om fotbollsförbundet och sådär, men det är ju faktiskt som vi pratade om i intervju också, så här, det är ju ett stort problem om de inte ser det här som ett problem, alltså då blir det ju, som Alva kallar dem, för paraply över fotbollen i Sverige. Om de inte förstår att det här faktiskt tynger en stor del av fotbollsvärlden, så är det ett allvarligt problem alltså.
Ja, och där, jag vet inte heller, jag kan inte svara för alla andra idrottsföreningar eller fotbollsföreningar ute i Sverige, men jag har varit i 5-6 i alla fall olika. Och jag har aldrig hört det tagits upp, vad kan vi som förening göra med ett näthat?
Mm.
Och bevisningar är väldigt stort inom fotbollen, det vet vi, framförallt kvinnlig fotboll.
Mm.
Och jag har inte hört förbundet sagt det någon gång. Jag har i alla fall inte nu senare tid, jag har inte hört någon förening göra det. Så jag tror att du är helt inne på det här, alltså man måste förstå att det här existerar, vilken effekt det har och göra någonting åt det. Och det kanske är så att Svenska Fotbollförbundet gör det som ändå ansvarig organisation. Men jag blir ändå, jag måste ta upp det, jag är ledsen, Karl-Erik får ringa mig. Men jag blir provocerad när jag läser hans, Karl-Eriks blogg, kring senaste blogg här kring efter fotbollsgalan.
Mm.
När han mer eller mindre säger att han erkänner att det är ett jättestort fel att TV4 inte tar med Sjögrans miss. Men att annars hade det varit en fantastisk jämställd gala och det finns inget land förutom, det är framförallt den som mest provocerar, men det finns inget land förutom Sverige som har så extremt bra förutsättningar för damfotboll. Och jag skiter rent ut sagt om Sverige har bra förutsättningar för damfotboll, är det bästa landet för det. Om det finns ett hat mot våra svenska spelare, att de utstår både alltså kränkande ord varenda gång de uppmärksammas i tv.
Mm.
Och vi ska se vad som händer här 2015 i Kanada. Att det inte aktivt förs en kampanj åt andra hållet, det är för mig en gåta.
Mm.
Tror du inte, jag tycker, ska vi stöttar Alva den här och förbundet och alla klubbar. Vi borde göra någonting mot näthatet inför VM 2015.
Mm. Uppmanar både förbundet och föreningarna att göra någonting proaktivt, alltså redan nu, för att förhindra det här när till exempel VM kommer.
Ja, vi vet att det antagligen kommer komma.
Mm.
Och hur hanterar man det då? Vad är planen för det? Hur kan man aktivt liksom främja det här så att det ändå inte kommer på samma starka nivå? Och hur är vi förberedda på att hantera det? Och så vi har styrka till alla som drabbas.
Sen tycker jag en liten parentes till det här, men det tycker jag genom allt man ska lyckas med, minst sagt tror jag inte idrottsstjärnor tänker så heller, att man kan inte jämföra sig med de som är sämre än man själv, för då kommer man ingenstans här i världen. Ska vi bli bra på någonting i Sverige, så ska vi inte jämföras med alla andra länder som är mycket sämre. Alltså det är ju skitsamma om andra länder ligger längre bak i utvecklingen när det gäller damfotboll och hatet mot damerna.
Mm.
Så länge det finns i Sverige så är det ett problem och då ska det förintas.
Verkligen. Håller med 100%.
Och sen tänkte jag lite grann på när vi ändå är inne på det med effekter, vilka konsekvenser för samhället. För det tycker jag är, alltså jag tänkte mycket på det också. Så här, det kan ju få ganska, eller förödande konsekvenser, tänker jag, med det här med näthatet.
Ja, alltså jag nu kanske jag tänker så mycket på barnen som jag har precis fått ett andra barn. Men jag tänker så här, jag tyckte själv att jag hade världens tryggaste uppväxt, stabilt allting, var tufft att vara tonåring och växa upp. Alltså tänk dig dagens landskap med sociala medier, och helt plötsligt skulle jag lägga ut en bild på en, inte vet jag om jag fått någon present, och så får jag människor som hatar mig för jag fick en fel märke, eller tycker att jag är en jävla tunt, eller jag är homosexuell, eller jag är en viting, eller jag är storstadsung, eller jag är svart. Alltså, och få den delen, alltså, ja, vad fan som händer.
Men ja, för det var ju redan, alltså det hände ju när vi var barn också. Jag kommer ihåg själv så här, jag blev en femman, så fick jag just då från en kille i klassen lite elaka kommentarer. Men det var en person liksom. Jag tänker så här, tänk om det hade varit på sociala medier idag, då hade det kunnat vara flera hundra som hade gjort det här mot mig. Alltså det är, för det första så är det livsfarligt, alltså rent ut sagt livsfarligt. Sen också hur mycket det hämmar en person, alltså både uttrycka sig, men också kanske hämmar en person att vilja göra det som de verkligen vill göra. Om det nu är en kille som vill dansa eller en tjej som vill spela fotboll eller whatever det kan vara. Liksom, att man inte vågar testa och utöva sina hobbies eller det man vill ta sig an. För att det finns normer eller någon annan som tycker att man gör fel. Dels så skapar vi olyckliga människor. Det kan ju bli ännu mer kostsamt för samhället. Men sen så också att vi hämmar utveckling, tänker jag.
Ja, jag håller med dig. Och jag vet inte heller, alltså de som gör det här, om de också märker att det hämmar en person, så får de, jag tänker att då kanske de får vatten på sin kvarn lite grann, så att det beteende stärks. För jag tror ibland att det handlar om osäkerhet, och det handlar om att man är otrygg, man har varit med om säkert mycket saker själv. Och så börjar man göra ett beteende, för det här är ett beteende. Och så märker man någon form av effekt, för det är det som händer nu. Man får en effekt på någon som då kanske slutar ta på sig den, inte vågar ta på sig den där presenten i skolan, så då kommer man kanske göra igen. Och därför är det så jäkla viktigt, tycker jag, att det hanteras. Men ja, ska vi ta det, alltså det är tufft, alltså ska man bara få en offentlig, du har ju gjort liksom, en offentlig person, om du är kvinna eller man, så ska du behöva ta allt det här. Så svaret måste ju vara nej, det kan man inte behöva. Oavsett om det får man inte göra när man träffar någon på gatan. Det är så beter man sig inte. Så beter man sig väl inte på nätet heller.
Det är det. Och sen så, folk skiljer fortfarande för mycket mellan nät och verklighet, men nätet är ju en del av verkligheten, så att det går inte att, alltså, så som man beter sig på gatan så ska man bete sig på nätet också. Mm. Det måste man förstå.
Sen för att inte missförstå så säger inte vi att man får inte, man självklart får man ha åsikter om någonting, men det är, för mig är det skillnad på ett hat och en åsikt. Ja. Alltså, det är värt att...
Yttrandefriheten vill vi värna om. Annars kommer inte vi kunna sitta här och tycka till om det här.
Den är viktig.
Ja.
Ja. Har vi tyckt in tillräckligt?
Ja, jag tror det va.
Mm.
Jag tycker vi ska sammanfatta det här med att med Toftespelaren.
Mm.
Fråga vad de tycker.
Fråga vad de tycker. Det är både en ung och en lite äldre person de frågar.
Vi får se. Det blir en överraskning.
Det blir en överraskning.
Ja.
Men då tar du lyssna på de här personerna då, Toftespelaren.
Så kommer vi tillbaka nästa vecka.
Mm, det gör vi.
Ha det så bra.
Tack för idag.
Hej.
Hej.
Okej, då är jag här med Leon. Leon, varför tror du att folk skriver elaka saker till andra människor på internet?
Jo, alltså jag tror mest att de vill bara försöka såra det inombord för att de tror att det är kul på något slags sätt.
De tycker det är kul att såra?
Mm.
Mm. Tack så mycket. Då står jag här med Lovisa. Lovisa, varför tror du att folk skriver elaka saker om andra på internet?
Ja, jag tror att det har många olika anledningar. Många som saknar självkänsla och ibland kan känna avundsjuka mot en viss typ av människa. Och att de känner att de kan i princip dölja sig bakom en fasad när man skriver liksom näthat. Att det är ingenting som man uttrycker verbalt utan det är mer i skrift. Så man kan inte liksom lokalisera vem det är som har uttryckt de åsikterna. Och det är i mina ögon bara otrolig feghet.
Mm. Tack!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.